Tack Timo för föredraget. Det var ganska långt så jag ska försöka bli desto kortare. Det innehöll en rad mycket viktiga punkter som kanske ska peka ut allra först. I de allmänna riktlinjerna i början så påpekades att det inte nog att arbeta för en yttre enhet, utan att vara ett, det är att vara ett med Kristus. Det är frågan om hjärtats tro eller hjärtats enhet. Och att vara ett hjärta och en själ. Och det är väldigt viktigt. Samtidigt kan vi ju komma ihåg att vi kan inte se in i hjärtarna. Utan vi kan bara se frukten av hjärtats tro. Och vi kan inte heller avslöja med säkerhet när frukten är hycklad. Men vi är skyldiga att utifrån frukten, utifrån bekännelsen i ord och i handling, dra slutsatsen att vad bra, här har jag träffat på en kristen, en troende människa, en som förtröstar på Kristus och hans förtjänst alena. Timo påpekar också hur viktigt det är att man inte låtsas vara ett. Att man alltså försöker att göra så allmänna formuleringar så att det ska se ut som man är enig när man i själva verket inte är det. Det har ju också varit ett knep i ekumenisk debatt. Eller att man försöker gömma undan eller förbigå vissa av Bibelns läror. Jag har varit i sammanhang, jag vet långt tillbaka, där man visste att nej, det här så måste man undvika frågan. Akta dig så du inte kommer in på tusenårsriket. Eller akta dig så du inte kommer in på skapelsen. För då är det känsligt, för att han är evolutionist och hon är kiliast. Eller kom inte in på dopfrågan. För hon är baptist och han är någonting annat. Och man försöker liksom att glida vid sidan för att inte störa och försöka hålla sig till enheten. Timo påpekar hur tokigt detta är. Man får inte förbigå vad Guds ord lär. Samtidigt ska man inte gå in på saker naturligtvis bara för att retas, utan av omtanke. Allt Guds ord är viktigt, och det sa du några gånger. Varje ord som utgår ur Guds mun. Vilka är vi att vi skulle få sortera och ta bort vissa saker bara för att det kanske är obekvämt? Och så pläderar det för att det viktiga är ju då att vi flitigt och regelbundet läser Bibeln. Och det kan ju inte nog understrykas att man gör det. Sen kommer det in på toleransens fara, och det är ju centralt i detta sammanhang. Vi får inte tolerera det som Gud i sitt ord inte klart tydligt säger, att detta är skadligt, detta är farligt. Och du nämner här att en del tolkar om det här begreppet med anstöt, så att man tillämpar det så att om någon nu påpekar det farliga och skadliga med det obibliska, då är det det som är det anstötliga och stridande mot kärleken. Men i Bibeln är det ju så att det är det obibliska, både i ord och i handling, både i tro och i gärning, som om det är obibliskt, så är det som är skandalon. Det är det som är det anstötliga. Du tar också fram i rätta här att man får inte driva kärleken mot tron. Det kan ju hända det att man säger för kärlekens skull så får vi vara suddiga om vissa saker. Och man vädjar till kärleken. Du tar ett långt citat från Luther som är väldigt skarpt men väldigt tydligt. Hur Luther visar på skillnaden mellan tro och kärlek. Samtidigt är det naturligtvis så att när vi påtalar hur viktigt det är med Guds ord i alla stycken, så ska vi göra det. Denna fasthet ska vi visa på grund av omtanke eller kärlek till själarna. Det får inte bli ett självändamål. Då glider det väldigt lätt över till självgodhet och ett fariseiskt hållningssätt. om man inte ser vad är syftet med Guds ord. Jo, det är att vi inte ska glida bort ifrån vår enda räddning, vår frälsare. Och så har du ett kapitel om rätt lära och rätt liv, och det är oerhört viktigt. Lära och liv hör samman. Och det är ganska allvarligt med kristen dubbelmoral. Och hur lätt har vi inte att vi ser grandet i vår broders öga? Eller som du uttrycker, det är många fina formuleringar här i föredraget. Det minsta grandet i vår broders eller systers klarblå ögon, utan att överhuvudtaget observera den grova bjälken i vårt eget svarta öga. Och man kan tillägga här att ett grundord i Bibeln är ju omvändelse och syndernas förlåtelse. Gå ut och predika sinnesändring, eller metanoia, och syndernas förlåtelse. Och det är ju något vi behöver dagligen, för som en daglig bättring, om vi kunde säga då daglig sinnesändring, daglig omvändelse. Så tar du upp det. CA 7 om satis est, det är nog. Och som vi, det ska inte tjata om samma sak, det har ju ibland missbrukats att vi behöver inte vara ense i allt vad Gud lär. Men detta ställe handlar ju inte om detta, utan det är frågan om skillnaden mellan mänskliga läror och Guds lära. Det står ju här att dels evangelielära och sakramentens förvaltning å ena sidan, och den andra sidan nedärvda människobud eller religiösa bruk. Det är alltså mänskliga traditioner och läror. Det behöver inte vara ens om. Och du kommer in på hur det kan gå för, ska vi kalla det, renlärighetsivrare, att man vill bli så oerhört detaljrik och gå in på allt finare analyser i dogmatiken. Att det blir en väldig inriktning på förståndet. Så att de enda som man nästan kan räkna med som riktiga kristna och goda kristna, det är de som har minst MVG. Eller helst ska de vara licentiater eller doktorer i teologi. Och då har man ju hamnat oerhört snett. Utan visst är det viktigt med bibelkunskap. Men det är... Man får inte gå utöver vad som är skrivet, och det får inte bli så att man kräver en enhet och människor förstår, jaha, måste jag tro på det viset? Man kan inte riktigt se det. Jo, men att man måste lita då på vissa handböcker eller vissa människor, ja, då är man just inne på det där med mänskliga analyser och traditioner. Vi måste komma ihåg att när vi för fram någonting, och det här kan vi inte vika ifrån, det här måste vi vara ense om, så måste man kunna hänvisa till klara sedesdoktriner. Det får inte vara i andra hand att du måste följa vad som står på sidan 275 och 76 i den och den framställningen eller analysen, utan du måste kunna lyfta fram från Guds ord. Och där är det också viktigt att vi visar tålamod. Det finns mycket osäkerhet och svaghet. Man kan säga, det här måste du se nu. Eller du har en minut på dig. Har du inte sett det på en minut, då är det klippt. Utan vi måste visa kärlek och omtanke. Och det är en väldig skillnad mellan svaghet eller att man inte har förstått vissa saker, och att framhärda i falsk lära. Att trots undervisning ändå att man håller fast vid och försvarar och framhärdar i falsk lära. Och sen kommer du då in på utmaningar inför framtiden. Och här blir ett långt avsnitt om exegetiken, som ju är intressant. Och du visar vad den historisk-kritiska metoden har ställt till med. Och det konstiga att man i kyrkliga sammanhang har låtit en metod som i grunden är ateistisk eller agnostisk vara bestämmande. Och man har därmed fått den här andliga schizofrenin. Jag minns hur jag upptäckte den i Uppsala universitet 61. när jag studerade där så kunde alltså en exegetiker stå där med rundkrage. Och då hade han en uppfattning som vetenskapsman. Där han tvivlade nästan på allting och analyserade och motsatte texten. Därför Gud fick ju inte vara en verklighet i texten som du talar om här. Men sedan så var han samtidigt en högkyrklig präst och han predikade. Och då var det en helt annan person i predikstolen. Så han hade liksom en uppfattning som forskare som följde den ateistiska metoden, vetenskapsmetoden, och en annan uppfattning sedan som predikant. Och det blir, som du säger här, riktigt andlig schizofreni. Ja, det finns alltså mycket här att stanna upp i då, och det är för långt att säga mer om. Det finns flera saker som är bra i föredraget, tycker jag, och som kunde lyftas fram. Jag gjorde några anteckningar någonstans här på sånt som jag kanske hade önskat skulle tas fram lite mer när ämnet hette Nya testamentet, om vad som är förpliktande till kyrkefällskap. Det finns ytterligare en hel del, tycker jag, att man kunde ta upp kanske i samband med när du talar om att vi får inte tolerera förvanskningar av Guds ord. Och då har vi det problemet här med där det tolereras. Kanske i den kyrka man själv tillhör. Man blandar sanning och lögn. Och det måste ju, tycker jag, då vara ett väldigt problem inför flera bibeltexter som talar om hur allvarligt det är att ha det på det viset, hur det skadar själarna. Om någon frågar ändå, vilken kyrka tillhör du? Och man säger, jag tillhör Finska kyrkan eller Svenska kyrkan. Då måste ju det betyda att man samtidigt säger den, och du, tillhör du någon kyrka? Nej, jag vet inte. Att man önskade naturligtvis att den också, efter man är en kristen och tillhör en viss kyrka, att den också skulle tillhöra den. Men om då den kyrkan blandar sanning och lögn, hur kan jag då inbjuda till den kyrkan? Och de säger, nej, men det behöver jag inte göra för att jag tillhör den. Ja, men du kan ju inte säga att du tillhör den kyrkan och så säger du till den andra, men akta dig för den. Akta dig för den. Då blir det också schizofreni. Då måste man verkligen undra. Och skulle man blicka framåt här hur vi ska komma vidare, så är det ju ett problem för oss. Vi vill ju gå arm i arm för att missionera och nå ut till människor. Men samtidigt så är ju detta att vi kan inte, eller som vi har menat att det är så tydligt av Guds ord, att vi kan inte vara i kyrkogemenskap med kyrkor som blandar sanning och lögn. Och det finns, det har kommit fram i flera föredragen tidigare, så jag behöver inte tala mer om det. Man kan säga att blanda sanning och lögn, det blir förvirring och det blir skador. Och det bibliska ordet för det är Babel. Balal, förvirra. Och vad säger Bibeln om förvirringens gemenskap? Och hur förvirrade blir inte människor, desillusionerade och motstulna i den här gemenskapen där det uppenbart är blandas sanning och lögn? Och till och med så mycket som man har ingen biblisk grund att pröva och rätta till längre. Utan ledningen och själva kyrkan har tagit en ny bekännelse som man driver. Och därför kan man inte, vad ska vi säga, reformera och rätta till då en sådan gemenskap. Ja, Bibeln säger, dra ut, tåga därifrån. Tåga ut från Babel. Lämna Babel, förvirringens ord. I uppenbarelsebokens brev till de sju församlingarna så ser vi till exempel i församlingen i Pergamus, så framhålls det finns några där som håller sig till Bilians lära och sådana som håller sig till Nikolaiternas lära. Och i Thyatira, det har jag emot dig att du har profetissan i Sebel. Hon förleder mina tjänare. några där och några pickas ut där. Men man har Guds ord att hålla sig till och man blir uppmanad att nu ta itu med detta. Men hur är läget i vår tid i många kyrkor? Det är inte några där. Utan det är i regel en stor, stor majoritet i kyrkan som driver något helt obibliskt och försvarar det och framhärdar i det och befrämjar det. Och då blir det ett jätteproblem att hur kan man ha gemenskap med en sån kyrka eller inbjuda människor dit? Det blir väldigt svårt enligt min mening att förstå. Men nu har ni säkert många bättre och klokare funderingar så jag ska inte ta mera tid. Tack.